Det här är P1, Sveriges Radio.
Grafiska bilder på tågkrock innan dödsbesked meddelats. Hur mycket ska medier visa av en olycka?
Det blev en liten process där jag tänkte om en gång.
Känsliga detaljer i reportage om köttjuv. Hur vet Sydsvenskan att de inte avslöjade för mycket om den anonyma källan?
Han har ju fått se varenda bokstav, varenda foto, varenda rörligt klipp. Och han hade inga som helst synpunkter på det.
Och så om en solskinshistoria som slutade i total tragedi om en italiensk pizzeriaägare.
Vi i massmedia behöver vara mer kritiska, hävdar jag.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Medierna. En tågolycka utanför Uddevalla skapade i veckan mörka rubriker. En lastbil som i snömodden fastnat vid en järnvägskorsning när bommarna fälldes ner. Kollisionen var massiv. Tåget drog med lastvagnen över 100 meter längs spåret. Tågföraren omkom i kraschen. Bilderna från olyckan som kablades ut i media visar på förödelsen. Framkörda blåljusfordon, den medsläpade intakta lastvagnen som borrat sig in och totalt demolerat tågets förarhytt. Vilka bilder kan man publicera från en olycka? Och hur visuellt kan det bli innan ett dödsfall konstaterats?
Jag tänkte direkt att det var ganska grafiska bilder. Åtminstone de som bilderna som är fotograferade 90 grader från sidan av tåget, där man tydligt ser hur förarhytten har tryckts in.
Terje Lindblom är lektor i bildjournalistik vid Oslo Storbyen universitet. Han har tidigare varit lektor på Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu befinner han sig i Mexiko och vi hörs på en lite svajig uppkoppling. Men även om han inte bor i Sverige längre så har han ett skarpt öga på svensk medierapportering och i synnerhet på bildjournalistiken. Och bilderna som är fotade från sidan av tågets förarhytt vid olyckan utanför Uddevalla fick Terje Lindblom att haja till.
Det visar ju givetvis inte föraren, men den så att säga, impakten som den här släpen har haft mot tåget visar tydligt vad som har skett.
Men om man inte visar bilder, hur ska man då kunna visa vad som har hänt?
Alltså det fanns ju två olika vinklar. Den ena vinkeln var ju bilder tagna från 90 grader från sidan då, där man tydligt ser hur förarhytten hade tryckts in. Men det fanns också andra bilder som var tagna av PTs fotograf till exempel, som var tagna bakifrån tåget längs med tågspåret. Där man såg hur släpet hade hamnat framför tåget, men alltså inte hur förarhytten hade tryckts in. Bilder är alltid subjektiva. Det finns alltid en fotograf som kan välja vinkel och ställa sig på en plats som kanske blir en bild som informerar men inte blir alltför grafisk. Så det finns ett ansvar från redaktörerna att tänka lite extra. Vilken vinkel ska man ta från en olycka som den här?
I avvägningen mellan allmänintresse och hänsyn till de inblandades integritet och respekt för anhöriga så tycker Terje Lindblom att medier gjorde för mycket avkall på det sistnämnda.
Alltså jag kan knappt föreställa mig hur anhörig skulle känna. Om jag var anhörig till den tågföraren så skulle jag nog bli väldigt chockad.
Vi försöker ju alltid göra avvägningar vid bildpubliceringar.
Göteborgsposten var en av de första redaktionerna på plats. Johan Sköld är redaktionschef på GP.
Det handlar ju om att Vi å ena sidan vill visa så mycket vi bara kan och tycker att bilden är dokumentärt viktig och kan visa någonting som inte vi kan visa enbart i text. Och samtidigt som det såklart är viktigt att ta hänsyn och inte visa mer än vi behöver visa i förhållande till allmänintresset eller magnituden på olyckan i det här fallet.
Ja, så som det ofta är vid olyckor så skedde saker snabbt och läget vid tågkrocken förändrades under dagen. Ett tiotal lindrigt och en allvarligt skadad hette det inledningsvis. Men några timmar senare stod det klart att tågföraren inte överlevt olyckan. Polisen bekräftar ju aldrig döda förrän anhöriga är underrättade. Ändå var det många medier som publicerade bilder på den intryckta, totaldemolerade förarhytten innan beskedet kommit. Bilder som skulle kunna tolkas som ett visuellt dödsbesked. Göteborgs-Posten publicerade en kavalkad av bilder från olyckan. En av bilderna visar blåljuspersonal och utryckningsfordon. I bakgrunden den krossade förarhytten. På den här bilden, så även om det är ambulanser i förgrunden, så ser man ju ändå den här totalmosade förarhytten.
Ja, det är ju dina ord att man ser den totalmosade förarhytten där. Det är ju, som jag sa, så är ju det i alla fall en ambition vi har haft i det bildvalet, att det ska vara mindre grafiskt än en del andra bilder som fanns att välja mellan. Ja, men just den bilden som jag pratar om här tycker jag ändå är ett tydligt försök från vår sida att visa så mycket som möjligt utan att för den delen vara övertydlig i hur skadad förarhytten faktiskt är. Vi har ju tagit den med detta i åtanke. Sen kan man ju säkert ha olika åsikt i hur grafisk den är eller inte är. Men där har vi i alla fall haft den ambitionen.
GP menar att de medvetet inte ville visa för mycket innan dödsbeskedet konstaterats.
Sen har vi haft tydligare bilder efter det när dödsbeskedet kom. Och det kan jag också tycka är viktigt att verkligen visa, just eftersom det är en sån ovanlig händelse, att visa upp liksom krafterna i det som faktiskt har inträffat här.
Tillbaka till Terje Lindblom, lektor i bildjournalistik igen. Men är det någon särskild bildpublicering som du har reagerat på?
Ja, jag tycker att ett särskilt ansvar ligger ju faktiskt på public service. Jag såg bland annat publiceringen på Sveriges Radio att den var nästan lite grann framifrån tåget också. Och dessutom beskuren ganska tajt på förarhytten. Och det menar jag, då börjar man liksom gå lite mer grafiskt in på saker och ting, vad som behövs.
Det ser också ut som tåget har skjutsat med sig lastbilen en bit. Som vi hörde så är det ju så att det är en stor insats. Man framförallt tar hand om passagerare.
Vi satt i vårt morgonmöte när vi fick besked och uppgifter om att ett tåg hade kolliderat med en bil på en järnvägsövergång strax utanför Uddevalla. Och då började vi givetvis jobba med detta direkt. Kan man väl säga. Det lät dramatiskt och det var dramatiskt.
Peter Sundblad är kanalchef på Sveriges Radio P4 Väst.
När jag fick in bilderna så tar vi alltid en diskussion kring desken. Vad kan vi publicera, vad kan vi inte publicera? Och det går ganska fort i de här lägena. Vi publicerade sedan en bild på tåget och förarhytten då. Som jag sen ändrade till en bild som inte var lika detaljerad och närgången. Så att det blev en liten process där jag tänkte om en gång faktiskt.
Och vad var det som fick dig att tänka om där då?
Ja, men det var en bild som vi hade initialt. Den var väldigt detaljerad och närgången på själva förarhytten i tåget då. Som den var på något sätt för närgången och rätt upp i ansiktet på publiken. Och den ville jag inte skulle vara kvar, så då beskar vi den bilden så att man delvis såg förarhytten men inte hela så att säga.
Ja, att föraren var död var ju ett besked som kom i ett senare skede under dagen. Hur ska man se på att ni ändå publicerade den här bilden som visar den här totalmosade förarhytten innan det beskedet kommit att föraren omkommit?
Nej, men det måste jag vara ödmjuk och säga att den publiceringen kan absolut kritiseras och diskuteras, och att den var ganska långtgående i bilden, även om vi då hade beskurit den bilden som vi hade från början. Så jag är ödmjuk och beredd på kritik, för att den blev för närgången, för detaljerad och för våldsam på något sätt.
Mm. Ja, det är väl lite som att publicera ett dödsbesked när man publicerar så grafiska bilder.
Ja, som sagt, jag är beredd på kritik för den publiceringen, och det kanske gick för långt en gång på det sättet.
Terje Lindblom ser de grafiska bilderna från olyckan som ett symptom på det galopperande nyhets- och publiceringstempot som medier förväntas ha idag.
Alltså, i en publiceringstakt där allting ska publiceras fort idag, så medier och journalister glömmer bort vad grafiska bilder har för inverkan på anhöriga. Och framförallt då att bilder förmedlar visserligen information tydligt, men också skapar och förmedlar känslor.
Sist här, Terje Lindblom, universitetslektor i bildjournalistik. Och nu ska vi dyka ner i nyhetsflödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått. Sajten Insikt 24 slog i veckan rekord i antalet fällningar av mediernas etiknämnd. Hela 7 fällningar för 2 publiceringar blev det på ett bräde av etiknämnden. Det har enligt medieombudsmannen Kaspar Opitz aldrig tidigare skett. Det var under rapporteringen från en förtalsrättegång som Insikt 24 nämnde 6 av åhörarna till rättegången vid namn i artiklar. Och varje namnpublicering resulterade i klander av nämnden. Rättegången handlade om en stämning mot en vänsteraktivist. Och Insikt 24 klandras även för en artikel om den stämda vänsteraktivisten. Nämnden anser att artikeln innehåller grova anklagelser som saknade grund och som aktivisten inte fått möjlighet att bemöta. Efter bara ett avsnitt på den nya säsongen av programmet Teodorescu och Suonen så stoppas det nu av SVT. I debattprogrammet möts de 2 proffstyckarna Daniel Suonen från vänsterkanten och Alice Teodorescu från högerhållet. Men nu måste SVT byta ut Alice Teodorescu efter att det står klart att hon kandiderar till Europaparlamentet i EU-valet för Kristdemokraterna. SVTs programchef Mikael Kutschera säger till tidningen Journalisten att de letar efter en ersättare till programmet. I torsdags togs ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för Marcus Vant när han blev 3:e svensken i rymden. Resan ut bland galaxerna följdes såklart noga av medier under torsdagskvällen. Men när svensk press skulle återge hans första ord från rymden blev det desto mer förvirrat. Journalisten Kolbjörn Guvallius noterar att Marcus Vant första ord från rymden påstås vara både helt underbart, vilken åktur, ren glädje, ren lycka och hej allihopa. Helt beroende på vilken nyhetssajt man läste. Så här lät det från livesändningen med besättningen.
I hand over to my colleagues and friend Marcus Vant. Thank you Walter. Hej allihopa, helt underbart att vara i rymden.
Och ska vi vara petiga är Marcus Vants första ord från rymden alltså thank you Walter. Men närmast kommer ändå SVT Nyheter med sitt.
Hej allihopa.
Vi befinner oss som bekant i krimjournalistikens guldålder just nu. Det skrivs spaltmetrar som kretsar kring känsliga uppgiftslämnare, källor och intervjupersoner från den undre världen. Både offer, anhöriga och kriminella intervjuas. Det är många gånger både spännande och viktiga berättelser som säger något om tiden vi lever i. Och nästan alltid kräver den här typen av journalistik en extra försiktighet för att inte röja intervjupersonernas identiteter. Något som skulle kunna få förödande konsekvenser. Förra veckan publicerade Sydsvenskan en uppmärksammad granskning om köttstölder i Malmö. Det är en granskning med vallraffande inslag där en köttjuv riggas med en kamera och mikrofon. Köttet han vanligtvis brukar skela betalar Sydsvenskan för. Och sen går köttjuven till sin vanliga helare för att sälja det vidare.
Det här är en man som vi kallar Alex, som är en köttjuv, en av dem som vi har hittat i vår granskning.
Men hur ingående beskrivningar om miljöer, detaljer och anonymiserade källor kan medier berätta utan att riskera att röja personen bakom?
Vi ville visa hur enkelt det är att få stulet kött vidare.
Kenan Habul är journalist på Sydsvenskan. Det är han som tillsammans med Joakim Palmqvist har gjort den här granskningen.
Det är ju någonting som alla har berättat om. Både tjuvar själva, handlare. Det är sånt som man har kunnat läsa till sig i olika offentliga dokument. Och så bestämde vi oss för att ta reda på, ja men hur går det till? Och Alex erbjöd sig att hjälpa oss.
Vi har utrustat Alex med en dold kamera. Han går från mataffären till en föreningslokal och går fram till en man som står lutad mot en vägg.
I Sydsvenskans granskning kartlägger reporterna de skånska köttjuvarna. Läsare och poddlyssnare får följa det stulna köttets väg från butikerna via härlare och hela vägen fram till att det hamnar på tallrikarna hos restaurangerna.
När han ser Alex frågar han, vad har du? Och Alex visar vad han har i påsen.
Tidningen har valt att anonymisera heroinisten och köttjuven Alex. De har bytt ut hans namn, hans röst är förvrängd och man ser aldrig hans ansikte i den här filmsekvensen som han själv har spelat in.
Vi har ju tänkt väldigt mycket. Dels har vi ju förstås haft ett antal träffar med Alex innan det här gjordes. Sen har vi ju förstås frågat honom om han är medveten om det här, vad han ger sig in på. Så han visste vad han gjorde, men ansvaret var ju vårt.
Men däremot finns det andra detaljer med. Och det här har väckt frågor hos oss på medierna om vad man egentligen kan berätta om en person som ska hållas anonym. I filmklippet i reportaget syns ett utmärkande klädesplagg och samtalet mellan Alex och härlaren finns med. Där hör man hur priser förhandlas och vilka specifika produkter som härlaren vill köpa. Även vilken butik det handlar om framkommer. Det här är detaljer som ju är utpekande. Är han tillräckligt anonymiserad i era reportage?
Det tycker vi, och det tycker framförallt han själv att han är. För han har ju fått se varenda bokstav, varenda foto, varenda rörligt klipp. Och han hade inga som helst synpunkter på det.
Kan man lita på att han fattar rätt beslut där? Att han liksom förstår vilka eventuella risker han skulle utsätta sig för?
Eftersom han är en vuxen man som har ju varit med om saker som troligtvis varken du eller jag har varit i närheten av, så tror jag det hade varit kanske förminskande om jag skulle sätta mig på höga hästar och indirekt omyndigförklara honom.
Man får ju höra samtalet som sagt mellan köttjuven och härlaren, och den här härlaren förstår väl naturligtvis vem det handlar om. Vad skulle hända med den här mannen om härlaren fick reda på att hans stortjuv har gått till media?
Det har jag ingen aning om, men det är förstås också en sån sak som vi har diskuterat, och Alex har ju bestämt sig att ändra mycket i sitt liv, bland annat att sluta med heroin och sluta med stölder och sådär.
Men det är lättare sagt än gjort, tänker jag.
Det är det, men det är ju, utan att gå in på för många detaljer, jag tror inte att det kommer uppstå möten dem emellan.
De senaste åren har det publicerats stora mängder journalistik som av olika anledningar kräver att intervjupersonerna är och förblir anonyma.
Sitter vi som jobbar på...
På Dagens Nyheters redaktion träffar jag journalisten Ulrika By.
På ett sätt så kan man väl säga att det har blivit vanligare att de vi berättar om är anonyma. Och det har ju att göra med ämnesvalen lite grann. Att vi skriver till exempel mycket mer krim.
Ulrika By har själv ett exempel på hur godtyckligt det kan vara vilka detaljer som kommer med.
Ja, det är ett väldigt bra exempel. Vi publicerade under julhelgen ett jobb om en person som stod åtalad för bland annat grov förskingring. Och det var liksom inte bara förrän strax innan publicering som frågan väcktes att men gud, vad gör vi? Den här personen kom från Södertälje, var väldigt stor risk för att han skulle kunna identifieras. Och jag hade också skrivit att han var i en viss ålder. Men då beslutades det att vi skulle ta bort i vilken ålder han var. Och det blev ju, om man ska vara riktigt ärlig så här i backspegeln, ganska skrattretande. Att vi på något slags sätt friskriver oss för att ha pekat ut den här mannen genom att ta bort den ungefärliga åldern. Men vi berättar ändå hela historien. Och det är extremt enkelt att få den personen identifierad.
Men att ta bort den där åldern på mannen, vilken skillnad gjorde det?
Det beror på vem man frågar. Om du frågar mig så gjorde det ingen skillnad alls. Men för den som var ansvarig utgivare gjorde det ändå någon slags skillnad ur ett juridiskt perspektiv, antar jag.
Och för mannen i fråga?
Ingen överhuvudtaget.
Det är alltid svårt att veta vad som faktiskt skyddar en person och vad som ser bra ut hos pressens opinionsnämnd. Men Kenan Habul är väldigt trygg med att de har gjort de avvägningar som behövs för att hålla just den här köttjuven anonym.
Jag tycker väldigt sällan att en story är värd att någon utsätts för en risk, framförallt om det är en tredje part. Och samtidigt så handlar det ju förstås också om att vi inte ska gå till den andra ytterligheten och omyndigförklara människor som faktiskt har varit med om saker, som har kunskaper om vissa miljöer som jag inte ens är i närheten av att ha eftersom jag har inte levt det livet. Så det är som alltid en balansgång.
Sist här i Alexandra Sannemalms reportage hörde vi Kenan Habul på Sydsvenskan. Nu ska vi till Italien, där det den senaste veckan utspelat sig ett drama i italienska medier. Det är en historia om en kvinna som på bara ett par dagar gick från okänd till hyllad, men sen lika snabbt från hjälte till skurk. Det handlar om en pizzeriaägare som blev rikskänd och omskriven i alla stora italienska medier för ett viralt svar på en recension av hennes restaurang. En historia som förra helgen slutade i tragedi. Reporter är Erik Petersson.
I torsdags så la någon upp en recension på pizzerian Le Vignoles Facebook-sida.
Där är Jennifer Wegerup, SVT-korrespondent i Italien och frilansskribent. Och den här historien börjar i torsdags förra veckan med något så banalt som en recension av en pizzeria på Facebook.
Signaturen S skrev att pizzan hade varit utmärkt, efterrätten jättegod, men han hade behövt sitta bredvid någon i rullstol och också bredvid ett par killar som var gay, och det tyckte han inte om.
Det är svaret på den här recensionen som i slutet av förra veckan fick viral spridning i Italien. För ägarinnan av pizzerian, Giovanna Pedretti, svarar att de inte står för den här typen av värderingar, utan att det är personen som skrivit kommentaren som inte är välkommen tillbaka.
En reporter på en lokaltidning ser det här och man bestämmer sig på den redaktionen för att skriva om det. Sen plockas det upp ganska fort av nationell media och sprider sig väldigt, väldigt fort. Då pratar vi alla Italiens största dagstidningar, Corriere della Sera, La Repubblica. Det kommer med i radio, i tv. Det får alltså ett enormt genomslag. Alla hyllar den här Giovanna Pedretti, ägarinnan till pizzerier. Det är kommentarer som det finns ännu hopp om mänskligheten.
Är hon känd sedan tidigare?
Inte det minsta, någon form av profil, utan en helt vanlig liten pizzeria ute i provinsen, som man säger i Italien. Så hon är en fullkomligt okänd person.
Under fredagen förra veckan exploderade det här i italienska medier. Men ganska snabbt så börjar folk ifrågasätta historien. Under lördagen skrivs ett blogginlägg som får den här historien att ta en helt ny riktning.
Det som sen händer är att en i Italien välkänd matprofil skriver om det här på sin blogg. Han tycker att det är något konstigt med den här recensionen. Han säger att den kan inte vara sann och peka på tekniska detaljer i upplägget. Och han säger också att det är anmärkningsvärt just det här att klienten säger att maten var så god och allting var så bra och sådär. Att det är uppenbart att den här recensionen har Giovanna Pedretti och hennes pizzeria själva skrivit för att få positiv uppmärksamhet. Det skrivs och debatteras under dagen. Man märker att många stora redaktioner börjar tycka, de låtsas som det regnar, de tycker att det är lite jobbigt att de verkar ha svalt ett bete. Men Rai 3 då, lokalnyheterna uppe i Lombardiet, åker ut till den här pizzerian och intervjuar Giovanna Pedretti.
Ja, är completamente diversa. Perché? Anche gli accenti sono diversi, anche la G è diversa.
E non lo so. Non ho una risposta da darti. Guardami negli occhi.
Hon kan då inte svara på några frågor ordentligt. Hon säger bara jag vet inte, som svar på väldigt mycket.
E questo mi dispiace.
Però il presupposto era falso.
E io non so che cosa dirti.
Det är ganska plågsam tv, för man ser människor som mår väldigt dåligt och inte har några svar på frågorna. Det är uppenbart att hon ljuger ibland. Och sen till sist går hon ifrån intervjun, och innan dess så märker man att reportern nästan tycker synd om henne och säger ni kanske bara ville sända ut en positiv signal, ett positivt budskap.
Non è che magari l'avete fatto semplicemente perché volevate mandare un bel messaggio, che era un messaggio positivo, ci mancherebbe.
Assolutamente.
Men hon vill inte medge då att hon troligen har ljugit, utan säger nej, så var det absolut inte.
Lika snabbt som hon gått från okänd till hyllad, så går hon nu från hjälte till skurk i både traditionella och sociala medier. Men det som händer sen är att det här går från en medieanka till fullbordad tragedi. Bara dagar efter att hon först hyllades i italienska medier hittas hon under söndagen död i misstänkt självmord.
Il corpo di Giovanna Pedretti, 59 anni, è stato trovato ieri a pochi metri.
Det är ju en tragedis fullbordan, och nu rasar debattens vågor väldigt höga i sociala medier och även i italienska medier. Jag tittade igår på ett av landets största debattprogram som heter Porta Porta, där man diskuterade det här.
Però dall'ambito giornalistico questa era notizia che non doveva essere data. Questa era una non notizia.
Jag har själv skrivit om det på X, före detta Twitter, och fått väldigt mycket respons. Det var någon som skrev, det är inte medias fel och det är ingen annans fel om en person begår självmord. Och det är naturligtvis så att Giovanna Pedretti hade ett visst ansvar, självklart också. Alla människor har alltid ett eget ansvar. Men när hon, om det nu var så, det får utredningen visa, men det mesta tyder på det, skrev en falsk recension, så kunde hon förmodligen aldrig drömma om vart det här skulle ta vägen.
För Jennifer Wegerup väcker det här tankar kring den otroliga kraft som kan sättas igång av en samlad mediekårs uppmärksamhet. Även om uppmärksamheten i det här fallet från början var positiv.
Det går så fort idag, men vilket otroligt ansvar vi har. Jag kommer faktiskt ihåg att en av mina första chefer sa det, han sa faktiskt just det exemplet och tog upp någon lärare innan som för många år sedan hade tagit livet av sig. En äldre person efter hårda skriverier i media. Och han sa, detta är vår makt, så stor är vår makt. Vi kan ödelägga folk, vi kan höja upp dem och ödelägga dem. Och med den makten kommer ett enormt ansvar.
I efterdebatten i Italien har det pekats på att faktumet att det här sannolikt rör sig om en påhittad recension är något som verkligen gick att upptäcka för medierna som rapporterade om det. Och det har sagts att det här aldrig borde blivit en nyhet från första början.
Vi i massmedia behöver vara mer kritiska, hävdar jag, mot sånt som kommer ut från sociala medier och nyheter i allmänhet som inte är våra egna. Att det går fort online kan aldrig vara en ursäkt för att man ska vidare publicera. Jag tror att generellt så den här diskussionen vi behöver föra mycket, mycket mer, både mikten och koll. Och hur det påverkar människor när man hamnar, när man blir upplyft. Och sen kanske väldigt fort nedryckt.
Om du eller någon du känner har självmordstankar så finns stödlinje och hjälp att få på mind.se. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.